Petrus andra brev. Och där ska jag läsa om förkunnelsen om Kristi ankomst. Jag läser upp Petrus andra brev, det första kapitlet, med början på den 16:e versen. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät, ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur den majestätiska härlighet: detta är min älskade son som jag har utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Den text som Peter ska predika över är hämtad ur Lukas evangeliet, det 9:e kapitlet, med början på den 28:e versen, och det handlar om Jesus på härlighetens berg. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom så sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när det försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.
Ska vi se hur långt borta ni är ifrån mig, så långt ni måste gå här så att man kommer lite närmare. Det är ju Kristi förklaringsdag idag. Och jag tänkte på det näst sista sången som ni sjöng. Tack för den, så jättemycket stark. Att det är någonstans att om man ska känna att Jesus bär mig, så behöver man inte en stor tro på en liten Jesus, utan en liten tro på en stor Jesus. Och ibland så tror jag att vi gör Jesus mindre än vad han verkligen är. Och min ambition och det som den här texten handlar om är ju på något sätt att lyfta blicken på vem den är Jesus är som vi då tror på. Ni har hört och läst texten. Den här texten har ibland använts ungefär så här. Det här med att bygga hyddor på berget. Att vi människor, vi vill gärna hänga fast vid såna här härliga, goda upplevelser. Så vi bygger liksom hyddor och cementerar den här upplevelsen. Men så används den här texten så att det ska vi inte göra, utan vi ska ner i verkligheten, och det är där som vi ska leva våra liv. Och man har varit på konserter, man har varit på läger, man har varit på konferenser och upplevt oerhört mycket. Känt sig oerhört nära Jesus, sett Jesus förklarad. Och så vill man, här skulle jag vilja vara jämt. Och så vill man då bygga en hydda. Och sen så kallar Jesus oss ner till verkligheten. Och i verkligheten där, nedanför berget, när lärjungarna kommer ner tillsammans med Jesus, så är det de andra lärjungarna, det var bara 3 stycken som var med honom uppe på berget. De andra lärjungarna har förgäves försökt att bota en pojke som är sjuk. Och när Jesus kommer dit då med de här 3, Jakob, Johannes och Petrus, så säger han, ja, men att ni inte klarar detta. Och så ber han för den här pojken som blir frisk. Och det är någonstans att vi ska liksom inte bygga hyddorna där uppe, utan vi ska vara nere bland människor och leva och verka och sprida Guds rike där. Det är ju jättebra, men det är inte det som den här texten säger. Den här texten handlar inte överhuvudtaget om det, faktiskt. Utan den här texten handlar om vem Jesus är. Och förklaringsdagen, att Jesus blir förklarad för oss. Många människor idag säger sig och uttalar att man har en tro på Gud. Och att säga att man är troende och tror på Gud, det är ganska ofarligt i Sverige idag. Men säger man då att man tror på Jesus, då blir det lite svårare. Så det är lite mer problematiskt att säga att man tror på Jesus. Och för oss som har en tro på Jesus, så när i mötet med grannar, med vänner, så är det lättare att säga, ja, men jag tror på Gud. Istället för att säga, jag tror på Jesus Kristus. Det verkar som att Jesus-gestalten, Jesus-figuren, tenderar att bli lite svår för oss. Och då tar vi det här mer allmängiltiga, att tro på Gud. Vem är Jesus? Ja, men ska man förklara, men det är en människa som hade en övernaturliga krafter. En superhjälte, en seriefigur blir det nästan, och det blir lite pinsamt, och det kan man inte säga, ja, men jag tror på Jesus, han är bättre än Stålmannen. Det landar inte riktigt i seriöst samtal, eller hur? Och därför så blir vi tysta. Vi tonar ner den här delen av vår tro på Jesus Kristus. Och säger istället att, ja, men vi tror på Gud. Gud har skapat allting och så vidare. Och vi ska försöka att gå igenom den här texten lite grann. Och jag hoppas att vi på det sättet kan öppna upp texten för att kunna se vad den egentligen handlar om. Och en lite märklig sak, det är ju Mose och Elia som helt plötsligt bara poppar upp där. Vad gör de där? Elia i Gamla testamentet, han var ju den största profeten. Och det står om honom att han for upp till himlen i en eldsvagn. Mose är också lite, hans död är också lite diffus. Han gick avsides, sen kommer han inte tillbaks. Och det finns ingen grav för Mose. Utan det var då just Josua som fick föra folket in i Jeriko, in i det förlorade landet. Så Mose har ingen grav. De här 2 figurerna, de helt plötsligt dyker de upp här. Hos Jesus på berget i en syn eller verkligt, det vet vi inte. Men om vi går igenom den här texten lite grann då, så det första som händer, det är att de går upp på berget. Ja, det kan ju vara som upp på berget. När man pratar om berg i Bibeln, så står ofta berget för någonting väldigt dramatiskt. Det står för platsen där Gud uppenbarar sig på ett tydligt sätt. Jesus, han går inte så ofta upp på berg, men läs med det gamla testamentet, Mose då som exempel. Han gick ju upp på Sinai berg, fick Guds 10 bud. Guds bud kom till honom på berget. Elia, han hade sin första upplevelse på berget i den här utmaningen mot Baalsprofeterna på berget Karmel. Där han utmanade 400 Baalsprofeter, de hade byggt varsitt altare, ni kan känna till den här berättelsen. Och Baalsprofeterna skulle få deras gud att förtära offret, hände ingenting. Elia gjorde likadant, och där sändes eld från himlen. Det var på berget. Lite senare i Elia så flyr han därifrån. Man blir rädd för den här drottningen som regerar och som tror på Baal, guden Baal. Så han flyr och försvinner och hamnar på ett annat berg. Och det berget Horeb. Och där får han den här uppenbarelsen som en del av oss känner, att han är inne i en klippa och gömmer sig där, och sen så får han uppmaning av Gud: gå ut ur öppningen i den här grottan och ställ dig där, så ska jag gå förbi dig. Och så kommer Gud som en vind och som en stormby och så vidare. Sen kommer Gud som en stilla susning, och då, det sker på berget. Så berget har en viktig betydelse, framförallt i Gamla testamentet, som platsen där Gud uppenbarar olika saker. Tillbaks till berget med Jesus och Mose och Elia. Jesus förvandlas. Hans ansikte förvandlas, och det står att kläderna blir vita och lysande. I Markus texten så står det att kläderna blir vitare än det vitaste vitt. Alldeles kritvitt blir det. Alltså det händer någonting. Och det som jag tänker är att Jesus, han döljer inte längre sin gudomlighet för lärjungarna. Att där på förklaringsberget så visar sig Jesus i sin makt, i all sin gudomlighet. Och då blir det lärjungarnas beskrivning av detta som att det blir vitaste vitt, och det blir så ljust. Och ansiktet förvandlas. Och på något vis så ser man, men Jesus, han är Gud. Jesus är Guds son. Han är inte bara en människa som har lite märkliga krafter som kan göra lite under så. Utan Jesus är någonting mer. Och det har inte lärjungarna sett på det sättet tidigare. Så därför så blir den här förvandlingen, förklaringen, vem Jesus är. Att han är Gud, att han är Guds son. Och sen så visar sig Mose och Elia. Och Mose som är den viktigaste historiska personen, den viktigaste ledaren i Israels historia. Och Elia som är den viktigaste profeten. Han har ingen bok uppkallad efter sig, men han är ändå en av de viktigaste, eller den viktigaste profeten i Gamla testamentet. Trots att det finns skriftprofeter. Och så står att de samtalar. Och vad samtalar de här tre gestalterna då? Jesus, Mose och Elia. Jo, de pratar om Jesu uttåg ur den här världen. Ja, det kan man tycka, men det kan man ju prata om. Men uttåg, om vi tar det grekiska ordet för uttåg, så är det exodus. Och då kanske det klingar till någonting annat hos oss. Alltså när exodus, vad är det? Jo, det är ju det som är beskrivningen på Guds befrielse för folket som är fångna i Egypten. Guds exodus tar folket ifrån Egypten in i det förlovade landet. Det är exodus. Uttåget. Och det är det som när man beskriver vem Gud är, så säger man inte, ja men Gud, ni vet. Nej, utan Gud, du som förde oss ut ur Egyptens land. Man lägger till den långa harangen. Därför att den var så viktig för att beskriva vem Gud var. Så att exodus, det som är så förknippat med hela det judiska folket. Att vara Gud, och även fast det skedde för länge sedan, så är det ändå Gud, du som förde oss ut ur Egyptens land, in i det förlorade landet. Ut ur fångenskap, ut ur förtryck, så förde Gud sitt folk. Och det är Mose som är den ledare som för det. Och när de pratade om exodus, så är det på något vis att det som Mose gjorde med Israels folk, det är det som Jesus då ska göra i Jerusalem. Som bådar framåt lite grann då. Alltså Jesus då som ska leda oss, hela mänskligheten, ut ur syndens fångenskap. Ut i ett liv, ett fritt liv. Ett liv i frihet. Och det görs ju då i Jerusalem genom Jesu död och uppståndelse. Och när man då beskriver vad kristna tron handlar om, alla våra egentligen sakrament handlar om död och uppståndelse. Jesu död och uppståndelse. Bröd och vin, det är Jesu död och uppståndelse. Dopet, vi dör och vi uppstår. Det är döden och uppståndelse som är liksom det som gör den kristna tron. Utan det så är det ingenting. Och det som ska ske då, som de pratar om, Jesu exodus eller Jesu uttåg ur den här världen, det är den viktigaste händelsen i hela kyrkans historia som är på väg att ske. Och det är det som de pratar om, så det är inte bara något allmänt lite samtal, utan de pratar om väsentligheter. Det som ska förändra hela historien, det som förändrade historien för Israels folk, exodus. Men det som också ska förändra hela mänsklighetens historia, Jesu exodus, uttåget ur den här världen. Där han då får med oss, där vi blir befriade ifrån allt det som tynger oss. Nästa sån här seriestripp, nästa ruta då, det är nästa bild, det är lärjungarna. Och vad gör de? De sover. Och det är lite typiskt alltså. Alltså när det händer dramatiska saker och lärjungarna får med de här tre gestalterna, de tre stora ledarna i den kristna kyrkan, Jakob, Johannes och Petrus, de som alltid blev utvalda att vara med. Vad gör de när det verkligen bränner till? Ja, de sover. Det är på samma sätt i Getsemane, när Jesus ber dem, följ med mig och be, det här är tufft alltså, jag behöver hjälp. Ja, de somnar. Och antingen är det väldigt tröttande att be, eller så ber Jesus väldigt länge. Och jag tror det kan vara en kombination av båda. Alltså om man bara ber, ja, om vi god Gud och sinne maten, men det somnar man inte av. Men om man ska be under en lång tid, ja, men det är klart att då är det bönen ett arbete. Ett arbete som man går in och man bär någon annan. Ja, men då blir det ett arbete och då kan det också bli tröttande. Och sen givetvis de ber, är det på berget hela natten. Nästa text är just att nästa morgon så händer detta. Då har de varit på berget hela natten och kanske bett under stor del. Och sen kommer här då med Petrus. Jag vaknar till där och lite yrvaket. Ja, men jag kan bygga tre hyddor. Vi gör det. Det är ett jättebra förslag. Och man tänker, ja, men Petrus, han är lite förvirrad. Han vet ju inte riktigt vad han tänker där. Och så står det en liten förklaring där. Han visste inte vad han sa. Det som är lite märkligt med det är att han visste inte vad han sa. Det finns med i Lukas-texten och i Markus-texten, men inte i Matteus-texten. Och Matteus-texten är skriven till judar. Så det verkar som att för judarna, det här var inget konstigt det han sa. Det är klart att det skulle vi gjort på samma sätt. Vi ska göra ett litet experiment här. Ni ska fundera på, vad tänker ni när jag sjunger den här sången? Små grodorna är lustiga att se. Det tar inte längre än så. Hur många tänkte på ringdans? Inga, ja, någon. Hur många tänkte på midsommarstång? Hur många gjorde rörelserna i sitt inre någonstans här? Inte någon här, skönt det. Om jag då i ett yrvaket tillstånd får höra liksom små grodorna, och det är liksom här ja, men då kanske jag tänker, ja, men jag bygger en midsommarstång. Jag fixar det. Därför att hela uppställningen är på något vis upplagt för att vi ska ha en dans här. Och det som saknas är midsommarstången. Så det fixar jag som är driftig. Och Petrus var ju handlingskraftig och spontan. Tillbaka till hyddorna. Man byggde hyddor under lövhyddofesten. Lövhyddohögtiden. Och den skulle göra att de här hyddorna var två grejer. Dels den ena saken var att den skulle påminna om lägertillvaron under ökenvandringen. Att man skulle påminna sig om att när vi blir räddade ut ur Egypten. Ni känner igen det, Exodus som finns med som ett genomgående tema. Då levde vi så här. Och under lövhyddofesten så påminner man sig om den här vandringen genom att bygga hyddor. Vi hör som Mose i bakgrunden här, va? Den andra saken som man tänkte på under lövhyddofesten, det var att man skulle påminna sig om hoppet om en ljus framtid. För det var ju det som folket var på väg till. Hoppet om en ljus framtid. Och det blev ju som i eftertiden där man hoppet om Messias ankomst. Och hoppet om att den messianska tidsåldern skulle komma. Allting skulle bli återupprättat. Det skulle bli så som det var från början. Det skulle man också påminna sig om under lövhyddofesten. Och vad gör man då? Jo, man bygger hyddor. Och den tydligaste gestalten som ska vara förebådare den här nya tiden, det var Elia. Så i det här lövhyddefesten så fanns ju både Mose och Elia ganska tydligt i medvetandet. Så när Petrus då vaknar till lite grann så här som, oj, vad är det som händer? Om Jesus, Mose, Elia, ja, men Jag bygger hyddor. Därför att han anade någonstans att Jesus är Messias. Det var därför som han tänkte bygga hyddor. Att nu är det på gång. Nu är det på riktigt. Jesus är inte bara den här mäktiga människan som gör lite under och sådär. Utan han är Messias, den som vi har väntat på, som vårt folk har väntat på hela vårt liv. Det är Messias, han är här. Men jag bygger hyddor för att verkligen manifestera detta. Jag har förstått det här. Och för judar som hade den här historien i sig, då var det inget konstigt. Så Matteus evangeliet har inte den här, han visste inte vad han sa. Men för de som är skrivit i greker så då får de tvungna lägga till den här lilla passusen om Petrus. Petrus kopplade alltså den här händelsen, de här Mose och Elia gestalterna som var tillsammans med Jesus. Han kopplade direkt till att nu är tiden inne. Nu är Guds rike här. Jesus, han är Messias. Det som vi kanske har anat men inte vågat säga. Det ser jag här nu. Jesus, han är förklarad för mig. Det skiner och det är vitt och Mose och Elia här. Jag bygger hyddor för att på något vis manifestera detta. Att Jesus är Messias. Han är Guds son. Han är här. Nu är tiden inne för befrielsen. Nästa del som händer i den här berättelsen är ju molnet som kommer. Nu har vi haft så varmt här så tycker vi att det är skönt. Nu kommer lite moln så vi får lite svalka. Moln på Bibelns tid, framförallt Gamla testamentet, var ju tecken på Guds närvaro. När Mose var där på Sinai berg, då sänkte sig ett moln ner över berget. Och det var i molnet som Mose fick de här stentavlorna. Sen när de skulle fortsätta sin vandring i öknen från Egypten till Israels land, så var det molnet som gick upp och sen så drog det iväg. Och då följde folket efter, man följde molnstoden. Och när molnstoden stannade, ja, men då slog man läger där. Det var molnstod på dagen och en eldstod på natten. Men molnet på något vis var det som manifesterade Guds närvaro på ett tydligt sätt. När man byggde tabernaklet, det här tältkyrkan kan man säga då, och byggde upp den liksom på den nya tältplatsen, ja, men då tog molnet plats i tältkyrkan, i tabernaklet. Så tydligt var molnet förknippat med Guds närvaro. Och det får ju då de här stackars lärjungarna se där. Stackars, de fick se det, fick uppleva det. Här finns Guds närvaro. Och så kommer den här rösten. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och det är precis samma ord faktiskt som används vid Jesu dop. Och det är på något vis som att det markerar två viktiga händelser eller punkter i Jesu gärning. Alltså Jesu dop är ju starten på Jesu förkunnargärning. Och där han förkunnar och där han helar och hela den biten. Medan det här är starten på en annan gärning. Hans försonargärning skulle man kunna säga. Två texter innan vår text som jag har läst så är det att första förutsägelsen om att Jesus ska dö. Och två texter senare så kommer andra förutsägelsen att Jesus ska dö. Så att vi är på väg in i sista veckan för Jesus. Så att det här kommer som en startpunkt för Jesu försonargärning. Nu är det dags. Och så kommer, lyssna, detta är min son, lyssna till honom. Och sen, två saker till händer i den här berättelsen. Nästa då är att då blir bara Jesus kvar. När den här rösten kommer så försvinner allting. Både Mose och Elia och molnet är helt plötsligt borta. Och det finns bara Jesus kvar. Allt är som vanligt, fast allt inte är som vanligt. Och det är det som ibland kan vara så med uppenbarelser eller med saker som är dramatiska förut. Att någonting fantastiskt händer. Och sen så blir allting som vanligt. I det yttre, men i det inre så är det inte längre som vanligt. Därför där har någonting hänt. Jag kan tänka att Maria kände ungefär samma sak efter sitt änglabesök. Änglarna försvann, allting var som vanligt, men hon hade någonting bevarat i sitt hjärta. Och sen det sista i vår berättelse, som det ibland är i Bibeln, som är lite konstigt kan man ju tycka. Det är till tystnad. Lärjungarna säger ingenting. De är tysta. Jag vet inte om jag hade varit med om det här och tänkt att det här måste man berätta. De kommer ner till lärarna och kolla, vet ni vad vi hade varit med om på berget alltså? Jättehäftigt. Nej, men de gjorde inte det. Och jag vet inte varför. I Markus-texten och Matteus-texten så är det ett samtal mellan Jesus och de här tre lärjungarna på vägen ner från berget. Där de pratar om att Elias ska komma. Ja, han har redan kommit, säger Jesus, och pekar på Johannes döparen som den som var förelöparen, som var Elia. Men i den här texten så är de bara tysta. Det som jag tycker är väldigt spännande att höra din text här ifrån andra Petrusbrevet. När Petrus återger den här berättelsen, så att han var ju inte tyst för evigt, att han bara höll det för sig själv, utan han berättade om det. Och det är inte riktigt ordagrant det som är våran Lukas text, som den text som du läste, utan det finns vissa nyansskillnader, men det här var han med om. Det här var någonting som förändrade, men just då hade man inte riktigt nycklar att kunna förstå det. Och då har man det här inne. Men man kan inte ha det inne för evigt. Man har det inne som någonting man bär på, som ger den här styrkan. Men sen när tid kommer, ja, men då är det också ganska naturligt att vittna, berätta, tala om detta som man har varit med om, som en erfarenhet och som det finns en tyngd i. Ofta när man pratar om saker på en gång som man har varit med om, då ligger allting här på ytan. Men om man väntar ett tag, då har det kunnat landat. Och då talar man utifrån hjärtat på ett helt annat sätt. Så det är kanske någonting att ta till oss när vi ska vittna om Jesus för andra människor. Att vi låter det gå ner i hjärtat. Så att det blir någonting som föds och som talar utifrån hjärtat. Inte bara det som ligger lite grann på ytan. Nu är det snart dags för landning här i den här texten. Vi har gått igenom hela texten och jag hoppas att ni har fått en känsla av vem Jesus är. Och den här texten som inte bara är en liten sån här liten hokus pokus text som är lite övernaturligt sådär, utan den har sitt syfte i att faktiskt berätta och förklara vem Jesus är. Att han inte bara är en mänsklig undergörare, som det fanns flera av på den här stil, utan han är Messias. Och kopplingen till Mose då, för att avsluta då, det är att Jesus, han är den här nya befriaren. Han är en ny befriare, inte bara för Israels folk, utan för alla folk, för alla människor. Han är den nya befriaren. Och kopplingen till Elia. Jesus, han är den som Elia förebådade. Han är Messias, han är Guds son, den som skulle komma. Så ska vi tona ner Jesus och istället tala om Gud? Nej, det ska vi inte. Utan vi ska lyfta upp. Vi ska vittna om och vi ska vara stolta över vår tro på Jesus. Och det är ju någon, om vi ser om i vår värld, så är det ju tron på Jesus som vissa människor får dö för. Som vissa människor får lida för. I Syrien och Irak, som är mest aktuellt nu. Men det är det som gör att man blir förföljd. Tron på Jesus Kristus, Nazaren. Men det är också honom som vi bekänner oss till. Som inte bara är en människa som föddes i Nasaret. Eller bodde i Nasaret. Utan han är Messias. Han är Guds son. Det är också han som har den styrkan. Så att han kan bära både mig och mina anhöriga. Och de som jag ber för. Jag kan vara buren utav Jesus Kristus. Därför att han är stor. Han är inte bara en människa som var några år på denna jord. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din storhet. Tack för din försoning, för din kärlek och villighet att gå hela vägen. Och herre, vi ibland tonar ner dig i försiktighet. Herre, hjälp oss att istället lyfta upp dig, men att göra det på ett respektfullt sätt för människor vi möter. Och herre, vi ber att du framförallt då ska bli stor i vårt hjärta. Du ska växa till, att vi ska få en större upplevelse, erfarenhet, känsla för vem du är. Tack att du är stor nog att bära både oss och alla som vi ber för och hela vår värld. Tack att du gjorde något nytt för hela mänskligheten genom ditt exodus, din död och din uppståndelse. Var med oss nu, Herre. Amen.